Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej Oskar!
Hej Fredrik!
Nu var det dags för ett nytt avsnitt.
Ja, ny vecka. Så att ja, nu är det ju också så att vi sitter ju faktiskt på länk igen. Vi har ju med oss en gäst ifrån Sverige självklart, men hon bor i Marbella tror jag. Så att, det är ju lite bättre väder än vad vi har här just nu.
Lite bättre är det kanske, ja. Ja, vi är ju faktiskt utspridda nu. Jag sitter ju hemma i Trollhättan och du är i huvudstaden.
Ja,
och bekantar dig.
Ja, det har varit en lång, tidig dag. Jag vaknade 03:45 för att ta tåget i Uddevalla 4:15 för att åka till konferens här i Stockholm via jobbet. Så man är lite seg i huvudet av alla siffror och allting som kommer hända här inför våren och hösten. Då. Så att det har varit en superspännande dag. Och kommer bli ännu mer spännande nu idag med våran gäst som jag faktiskt ser fram emot att höra mer av.
Ja, hon har en väldigt intressant och gripande och spännande story. Så att det är ju i våran del livsöden kan vi kalla det som vi träffar våran gäst den här veckan.
Och det var faktiskt ett tag sedan vi hade ett livsödenavsnitt, så det känns faktiskt väldigt kul att få göra det idag.
Ja, det var på tiden faktiskt.
Mm. Vi har ju bytt över till er som inte vet, så har vi gått över till andlighet och religion på som kategori. Vi har ju legat på samhälle och kultur innan och vi känner någonstans att nej, men vi testar nu och går över till andlighet och religion. Så att, är det så att man är där inne och kollar på poddtoppen så kan man faktiskt klicka även in oss via där.
Ja, om det är svårt att söka på vårt namn, ja. Så droppar vi upp på poddtoppen där.
Vi har ju haft en tävling också på Patreon som är väldigt, väldigt kul. Vi hade en fantastisk gäst förra veckan som deltog. Och den boken är superspännande, så jag tror faktiskt att den som blir lycklig vinnare kommer också bli glad faktiskt.
Ja, det är en fantastisk bok. Och det var ju avsnittet med Tove. Så har ni inte lyssnat på det, så in och lyssna på det. Och självklart så får ni jättegärna skapa ett guldkonto på Patreon också. För då får ni tillgång till ett extra avsnitt, eller ett exklusivt avsnitt i månaden minst. Och sen lägger vi ju upp lite bakom scenen och lite bloopers och alla möjliga grejer på Patreon som bara ni får tillgång till som är medlemmar där.
En liten tävling och så vidare som det är just nu faktiskt. Så att, men jag har inte så mycket mer att tillägga. Jag känner mig typ så här att jag är redo att köra igång med det här fantastiska.
Eller hur? Jag också. Man bara sitter där och fan, nu får vi ha pratat färdigt. Så att, vi bjuder in Sofia Händén, den spralliga och glada föreläsaren. Välkommen Sofia!
Tusen tack grabbar! Så kul att vara med!
Ja, vi har ju sett fram emot det här nu. Vi har försökt att få till det under ett par veckors tid här nu. Men det är ju så, men när man reser lite fram och tillbaka och man har ju andra åtaganden också kanske än att bara spela in podd med alla som vill göra det. Men nu är vi här.
Helt fantastiskt. Jag är ju på flera olika ställen och jag befinner mig just nu i Marbella. Så det är ju underbart med tekniken tycker jag.
Ja, om inte annat så är det väl underbart med att få lite sol och lite värme då fortfarande.
Ja, jo, det bjuder faktiskt på 31 grader nu. Så jag sitter här och torkar mig lite i ansiktet för att det rinner svett här. Men
Ja, det behöver du inte tänka på. Det är ingen som ser. Du kan svettas på i lugn och ro.
Exakt.
Precis.
Gud vad härligt att få hänga med er här en sväng och få prata med er om livet, eller?
Ja, ja, verkligen. För er som lyssnar just nu kan vi också bara meddela att vi kommer förmodligen höja upp Sofias ljudspår lite högre, för att det kan vara så att hon hörs lite lägre idag. Så att är det så att det är lite ojämnt, så är det faktiskt att vi som har valt att höja upp Sofia, så att ni hör henne tydligt.
Precis, vi får skylla på tidszoner och milen som det är mellan. Det är ju många, många mil mellan oss.
Ja. Ja. Men vem är du, Sofia? Jag har ju bara hört lite om dig utav Fredrik, och så har jag gått in och läst självklart. Du jobbar som föreläsare.
Ja, det där är den senaste nystartskarriären. Det är ju som sagt föreläsning. Jag är en sprudlande, energifylld liten knippe som älskar livet. Men hur jag lärde mig att älska livet började redan som liten 8-åring. Så jag vet inte, ska vi dyka rakt in i vem jag är och varför jag blev den här sprudlande Sofia?
Jag tror det, för det kommer komma mycket följdfrågor. Så att, jag tycker faktiskt att det är jättebra om du börjar med din historia.
Ja, och grejen är så här att det började redan när jag var 8 år gammal. När jag var 8 år gammal så var jag ett helt normalt barn, precis som man ska vara när man är liten. Det ska inte vara mycket mer än att vara i skolan, leka med kompisar, kanske hålla på med en hobby. Jag var en riktig gymnast när jag var liten. Jag älskade gymnastik. Men jag fick tidigt i livet lära mig att livet kan förändras över en natt. Och det var precis vad det gjorde för mig när jag var 8 år gammal. Det började faktiskt med mycket magkramper och smärtor i magen, och jag åt otroligt mycket. Jag älskade mat, jag åt hur mycket som helst, och smör var det viktigaste om dagen. Jag var samtidigt väldigt, väldigt smal, så folk började fundera om laktosintolerant. Min mamma var faktiskt sjuksköterska på barnavdelningen, som började klämma och känna på min mag och tänkte att hon kände att det var någonting som var fel där. Det kändes som att det var en buckla nästan på magen. Och hon började tänka, en förstorad njure. Men det slutade faktiskt med att en dag så tog smärtorna över och min mamma ringde upp till sjukhuset. Så att jag fick akut på kvällen komma upp. Och den läkaren kände samma som mamma, att det känns som att det är någonting som är fel i min mage. Dagen efter så började ju den här sjukdomsresan. Jag minns att jag stod i utanför klassrum i skolan, så är det ju korridorer. Och där ute stod jag med min bästa kompis och sa det, men jag är snart tillbaka, jag ska bara till sjukhuset en sväng. Men det var ju sista skoldagen på väldigt lång tid framöver. Och det visade sig att den här knölen och bucklan i magen var ju en tumör. Och det här var ju en väldigt ovanlig tumör. Så från att vara den här lilla energifyllda ungen med gymnastik, skola och leka med kompisar, så blev jag helt plötsligt ett sjukhusbarn. Så allt som var en normal vardag var bortblåst. Så att här blev jag ett sjukhusbarn. Fick lära mig komma in i, hitta nya kompisar på sjukhuset som alla kämpade för livet. Och fick mycket insikter och lärdomar. Och den här tumören visade sig vara en tumör stor som en mans 2 knytnävar. Så ni kan ju tänka er om ni knyter ihop era 2 nävar. Och så vägde det 0,5 kilo. Så den hade tagit mycket plats i min mage. Och de trodde ju att den här operationen, men den här ganska fort, ungefär en timme så kommer Sofia vara klar. Men en timme blev 2, 3, 4, 5, 6, ja det tar inte slut, blev 7, 8 timmar senare så var operationen klar. Och det värsta som faktiskt hände när de sövde mig på det här operationsbordet, och där vill jag också tillägga att jag var extremt rädd för sjukhus. Jag var nålrädd ut över fingerspetsarna. Jag sparkades, jag slogs, jag var sjukt, sjukt envis. Jag trivdes inte alls i den här miljön, sjukhus. Så att det var en väldigt stor kamp för mig att vara bakom de här stängda dörrarna och sätta på den här lappen runt armen där det står Sofia Händén. Här ska du vara nu tills du blir frisk. Och den här operationen, som sagt, när de sövde mig där, så hade alla kirurger tagit händerna över huvudet och tittat ner i min mage som de precis hade öppnat och sagt, vad är detta? För precis som jag nämnde nyss så var det en tumör stor som mans 2 knytnävar. Och det var ju inte vad de hade räknat med. Plus att den satt fast i mina organ. Mm. Och de hade inte sett något sånt här på ett sånt litet barn förut. Så de fick ju ringa upp till specialisten, på vuxenspecialisten, och en gammal bonde fick komma ner och lösa den operationen.
En gammal bonde? Alltså en gammal bonde? Mjölkbonden kom och...
Ja, ni kan ju visualisera en riktig så här mjölkbonde som svirar om och blir specialist på mage.
Absolut, han kommer ner med flanellskjorta och stråhatt och ett halmstrå mellan framtänderna.
Det roliga var att vi tog ju faktiskt en bild sen när han håller upp sina händer. Och ni kan ju bara tänka de här stora bondehänderna. Och så hade jag en jättesmal liten 8-årig mage. Att han ens lyckades fixa den här magen på 8 timmar tyckte jag var riktigt cool faktiskt.
Men det mest, det som är jobbigt tror jag, det är ju liksom, jag har ju varit med om en, jag kan inte säga, jag har inte varit med en liknande situation någonsin. Men det jag har varit med om är liksom en operation som ska ta en kort tid och så tar den betydligt mycket längre tid. Och det är den här väntan på andra sidan som faktiskt, jag kan tänka mig dina föräldrar då, måste ha tyckt att det här var fruktansvärt jobbigt.
Mm. Och det var ju någonting som jag som 8-åring, om man tänker vad jag hade för känsla under den här tiden, från att få ett besked att de har hittat någonting, från att känna att det är oroliga föräldrar som börjar tänka på, okej, hur, vad kommer hända med mitt barn? Hur ser framtiden ut? Hur kommer den här situationen se ut? För att även om det var jag som hade tumören så stannar ju livet för hela familjen. Det är ju inte bara jag som inte kommer tillbaka till skolan. Det är min mamma som inte kommer tillbaka till jobbet. Och det drabbar min stora syster Sandra som var 4 år äldre än mig. Och även min pappa. Så att det drabbar ju hela familjen när sådana här situationer dyker ner.
Mm.
Så, förlåt.
När du fick beskedet som 8-åring, hur reagerar man då? Du sa ju att du sa till någon klasskompis där att jag är strax tillbaka. Men kommer du ihåg när mamma eller pappa berättade för dig att nej, men du ska inopereras för du är inte bra?
Just den situationen, det var ju den dagen som jag pratade med min klasskompis där. Då började jag med att fick ta blodprover, vilket var hysteriskt. För att som sagt, jag var envis, jag sparkades, jag slogs. Sen gick det vidare till att göra en röntgen på magen. Och sen så fick jag, min mamma och min pappa sitta i ett sjukhusrum. Ni vet, ett sånt här sterilt sjukhusrum. Nu efter covid vet vi hur handsprit doftar. Så föreställ er ett kritvitt sjukhusrum med en liten burk-tv uppe i ett hörn. 2 sjukhussängar med orange filt på varje säng. Och där sitter jag och mamma och pappa på en varsin stol och väntar på att läkaren ska komma. Och sen knackar det ju på dörren och läkaren kommer in. Och det lät så mycket som att vi har hittat någonting i Sofias mage som inte ska vara där. Det ser ut som en stor tumör och vi här i Gävle kan inte se mer, utan vi måste skicka er till Akademiska i Uppsala redan imorgon. Jag har liksom den repliken fortfarande kvar. Och jag vill också tillägga att den här avdelningen var ju min mammas arbetsplats. Så att jag hade ju varit på den här avdelningen många gånger förut. Så för mig blev det svart. Jag fick nästan som en panikattack, för att känna att min mamma och pappa är jätteorolig, som är min största trygghet. Då är det läskigt. Så jag brister i tårar. Jag springer ut. Jag smäller upp den här dörren. Jag springer längs hela korridoren in till min mammas kollegas rum som jag har varit på förut. Sätter mitt hörn och stortjuter. För att jag kunde inte kontrollera situationen. Och det är någonting som har följt mig hela min sjukdomsresa. Att jag har jättesvårt när jag inte har kontroll. Och just bakom sjukhusdörren så hade jag inte kontroll. Och inte över den här tumören heller. Eller min hälso, hur situationen såg ut. Men, så det var faktiskt starten.
Men jag tänker lite grann, det är så sjukt vilken ironi egentligen att det var på din mammas arbetsplats som du liksom befann dig ändå. Liksom. Så att det är ju, det måste vara jättejobbigt besked att få som förälder och inte heller riktigt veta vad utgången är på det här. Men var det här liksom, jag vet inte om man säger det, var det en ondartad tumör eller var det en godartad men bara att den på något sätt liksom kunde växa ännu större, eller vad var själva tumören?
Håll i er nu, för det är ganska äckligt det här. Ni som är känsliga, håll för öronen. Men att den här tumören var godartad, vilket var väldigt, väldigt tur. Men det var så pass ovanligt att de hade inte sett det på ett barn i Sverige då. Nu vet jag inte om de har hittat någon mer. Men den här tumören var ju stor som en mans 2 knytnävar. vägde ett halvt kilo. Den hade alltså vuxit i min mage i 8 år. Så länge jag har levt på jorden, till jag var 8 år, hade den vuxit med mig. Det här kallas teratom, vilket är på grekiska monster. Men det är en tvillingteratom. Så att i mammas mage kom den in i min mage. Och det är därför jag hade så mycket craving på fett. För att jag åt inte för en, jag åt för två.
Så det var alltså en levande typ organism som skulle kunna vara liksom din tvillingsyster eller tvillingbror eller vadå?
Ja, på konstigt sätt så skulle det kunna vara det. Men det var ju en teratom. Och googlar man teratom så kommer man se att det är en stor äcklig klump. Och det är anlag efter hår, hud, naglar, tänder i den här klumpen.
Vandrar lite det. Det är så som en skräckfilm ju, Fredrik.
Ja, ja, det så, gör
så
det.
Så du menar att den käkar också liksom?
Ja, jag gav ju
näring,
den
näring typ. Ja, näring.
Men har din mamma också en sån tumör då, eller? Jag hängde inte riktigt med på det. Nej.
Nej, så att när jag var ett foster så på något vis kom det här in i mig. Så att det blev inte en tvilling. Utan så när jag föddes så föddes den här tumören i min mag. Så att den har vuxit i 8 år tills de kom på den. Och det är ju tack vare att de kom på den då. För annars hade den ju kunnat gått vidare till att vara elakartad. Så jag slapp ju som tur var cellgifterna. Men jag fick ju göra processen utan cellgifter, ja, friskt förklarad efter 5 år då. Mm.
Men hur påverkar det? Vi går tillbaka till din operation, när du var klar med din operation då. Vad hände sen där? Liksom, hur lång tid tog det innan du kunde liksom återhämta dig? Har du återhämtat dig? Hur ser livet ut direkt efter?
Det här var ju många, många år av återhämtning. För det första så blev jag ju sängliggandes i veckor. Så att mina ben slutade fungera. Jag hade slangar överallt. Jag blev inte pigg de kommande 10 dagarna efter den här stora operationen. Och de förstod inte varför. Men det visade sig att jag åkte på en jättesvår bukhinneinflammation. För det läckte vätska i min buk. Så jag höll på att tryta med. De räddade den väldigt bra. Sen när jag väl fick komma hem, då hade jag ju nästan glömt bort hur mitt sovrum såg ut. Då var ju mina bästa kompisar sjuka barn på avdelningen. Och vissa barn försvann, de kom aldrig tillbaka. Och vissa barn fick gå hem och leva vidare. Och min mamma skrev dagbok under den här tiden. Och vissa nätter kunde jag vakna av som smärta. Att jag verkligen knöt händerna och bad till Gud i sömnen av att vakna utan smärta. Jag kunde skicka ut just det här med envisheten. Jag kunde skicka ut personalrummet och in med cheferna för att prata med dem. Och jag ska åka hem. Så att det var många veckor av kamp. Och det var också många gånger jag frågade mamma om jag också skulle dö. Ska jag också dö, mamma? För att det var faktiskt de på avdelningen som inte kom tillbaka. Så att det här var ju verkligen en stor omställning för alla oss. Men sen fick jag ju börja gå i terapi, lära mina ben att gå igen. De fick ju slita upp mig i sjukhussängen för att det är ju ett R över hela min mage. Vilket gör att det var lång tid av rehab att komma tillbaka. Sen när jag kom tillbaka till skolan, då var det ju också det här, kunde ju inte äta normal mat.
Men hur länge var du på sjukhuset då? Vad är det för tidsspann vi pratar om?
Över 5-6 veckor sträck första tiden kanske.
Mm.
Sen fick jag komma hem, sen fick jag komma tillbaka. Jag hade ju slangar, jag hade ju en CVK som går in till AVF här. Så jag hade ju dropp hemma. Så jag hade ju nattpatrull som kom och kopplade mitt dropp på kvällarna och kopplade av på morgonen. Så att jag var ju liksom bunden till sjukvården väldigt lång tid framöver.
Mm. Och hur lång tid dröjde det innan du kom tillbaka till skolan då?
Ja, det är en bra fråga, Fredrik, faktiskt. Jag vet faktiskt inte riktigt.
Nej.
Men, ja. Sen så gick jag ju i skolan på sjukhus också. Det är ju, så att det är kanske några månader vi pratar om fram och tillbaka. Och jag gick ju i skolan på sjukhuset för att jag hade ju ingen energi. Jag kunde ju inte koncentrera mig i skolan. Jag fick ju inte äta normal mat. Och det här var ju det som gjorde att jag var tvungen att bygga min styrka inifrån redan som 8-åring för att jag kunde inte söka upp om någon annan. Det var ingen annan som hade gått igenom lika. Så jag var ju väldigt ensam i min situation och jag var ju lite som en testkanin. Ett tag för att liksom lära kroppen med sondmaten, då fick jag bara äta sockertuggummi i skolan. Sen så testade de mig ett tag till och då fick jag äta vinerbröd och gräddglass en gång om dagen i skolan för att få fett i hjärnan, för att orka vara med. Så att jag har ju varit en testkanin nästan 20 års tid. Jag sitter fortfarande med slangar i magen och hej babriba. Så att det har varit en lång resa.
Men är du idag 28 eller? Är det 20 år sedan det här hände? Liksom?
Jag är 29 år. Ja.
29 år.
Jag fyller 9 det året. Så 20 år sedan kan vi säga nu.
Men jag tänker, om vi kollar på det här från en så här lite mer andlig perspektiv. Liksom, för du har ju växt självklart med det här genom livet. Och har du någon gång liksom... Finns det något uppvaknande i andlighet för dig, liksom att det här hände för en anledning på grund av, eller det här var meningen för att jag, typ, så här, har du haft fundering inom det? Liksom?
Det är faktiskt ett uppvaknande som jag har fått de senaste 2 åren skulle jag säga. För att jag märker att mitt hårda jobb som började redan som 8-åring har tagit nästan 20 år för att komma dit jag är idag. Uppvaknandet nu kan ju vara mycket att kopplingar till föreläsningar, att okej, jag har inte gått igenom de här 20 åren för ingenting, utan samhället behöver mig mer än någonsin nu av att, ja, men just med att passa in, att vara annorlunda, värderingar kring livet, att leva livet fullt ut, alla de här grejerna. Och det har ju kommit till mig väldigt mycket nu de senaste 2 åren. Och jag har ju alltid jobbat till att vilja hjälpa andra att bli den bästa versionen av sig själv, för att jag var tvungen att lära mig älska mig själv redan som 8-åring. Men jag kan inte, så det andliga har säkert varit med mig hela tiden, men det har kommit till mig de senaste 2 åren skulle jag säga.
Mm.
Ja, förlåt, kör du Fredrik?
Ja, nej, jag tänker bara det. Under den här tiden som du åkte fram och tillbaka till sjukhuset och innan du kom tillbaka till skolan på ett mer normalt sätt och att du återupptog skolgången i skolan. Vad var det för tankar då? För du pratade lite där om att mammas gamla arbetsplats och så vidare. Och jag menar, hur hittar en 8-9-åring livsglädjen tillbaka egentligen? När många av dina nya bästa kompisar inte kom tillbaka. Och, alltså det är en jättetuff situation. Och som barn också dessutom. Jag blir hänförd av att lyssna på det. Det känns så sorgligt. Samtidigt så ser man dig här nu så levande och sprallig och glad. Så att du måste ha haft någon drivkraft någonstans. Vet du var den kommer ifrån?
Jag tror jag alltid har varit en sån här liten jävlar anamma person. Jag är just envisheten, och det är faktiskt någonting alla läkare som har varit med mig hela min sjukdomstid och efter också sagt, att du hade aldrig klarat det här så pass bra om inte du var så sjukt jäkla envis. Så jag har nästan ridit på vågen av min envishet och att överbevisa. För jag tycker att det var lika i skolan. Men varför ska jag gå om? Om jag har varit, jag är ju den drabbade, så varför ska jag gå om i skolan? För jag missade ju alla grundämnen. Jag missade ju jättemycket i skolan. Men jag var en envis som sa nej, jag ska visa att jag klarar. Så jag har ju alltid levt med inställningen av att egentligen överbevisa samhället och gå emot strömmen lite. Att ingen ska sätta mig i ett fack eller bestämma vad jag klarar eller inte klarar av. Och det är väldigt många tillfällen i mitt liv. Nej, men det där kan inte du göra. Eller du kommer kanske aldrig kunna jobba heltid. Watch me. Jag har jobbat heltid i hela mitt liv. Det har gått superbra. Eller du kan inte åka till andra sidan jorden, för jag älskar att resa och vill uppleva livet. Det gick bra. Jag gjorde det ändå.
Ja,
så jag vill liksom inspirera andra att inte dras tillbaka på grund av funktionshinder eller dålig självkänsla. Det kan vara små drömmar som stora drömmar, men det handlar om att vi har ett liv, och det lärde jag mig med första delen av min egna sjukdomsresa. Sen har det kommit mer delar i mitt liv som har fått mig till den jag är idag. Men vi lever bara ett liv.
Är det lättare när man lever ett liv, när jag säger det vi alla, men är det lättare och göra val när man lär sig tidigt att man lever ett liv och att man på något sätt kan styra lite det själv? Är det lätt att klippa saker då som vuxen?
Mm. Ja, jag skulle säga att mitt tankesätt och mina värderingar som jag har jobbat med sedan väldigt liten har ju fått mig att hela tiden tänka, men vad är det värsta som kan hända? Och då är det inte att det värsta som kan hända oftast att men gå emot mina läkare och flyga till Australien. För att jag ska inte begränsa. För om man tittar på människan idag så lever vi med jättemycket rädslor och begränsningar. Vilket gör att vi inte lever vårt liv fullt ut. Och många gånger som jag känner, eftersom jag fick lära mig väldigt tidigt i livet av värderingar, att lära mig älska mig själv, vara annorlunda, alla de här bitarna. Så är jag lite trött på den här, när jag drabbades av en obotlig cancer när jag var 45 så förändrade jag hela mitt liv. För då ska jag leva mitt liv fullt ut. Jag gillar inte det här att vi ska komma till ett stadie i livet som ska ge oss ett wake-up call att leva livet fullt ut. Vi ska leva livet fullt ut från vi föds, 100%. För att vi vet ju inte vad morgondagen visar, men vi har idag. Så varför ska vi leva inrutat eller begränsat eller låta rädsla ta över tills vi får en insikt? Och det är där jag brinner för barn och ungdomar och gå tillbaka i tiden och kunna implementera det här. Skapa värderingar, tankegångar så att folk lever sitt liv mer fullt ut. Mm. Ett liv.
Mm. Har du plats med mig och Fredrik där i något extra rum där någonstans i Marbella så kommer vi med en gång.
Ni
ska börja leva livet.
Leva livet, ni ska göra.
Ja, leva livet.
Magiskt. Men jag tänker lite grann, om vi går tillbaka lite till det här andligheten, när det inte gäller dig då. Märkte du någonstans att dina föräldrar kanske börjar liksom tillbe någon även högre makt bara för att du ser tillfriskna och så vidare? Märkte du någonstans att de ändrade bild på grejer liksom andlighet eller religion eller
Nej, det ska jag faktiskt inte säga. Mamma och pappa på den biten skulle jag inte, vad jag kände där och då, men någonting som också är att jag var 8 år och jag var 8 år och bara egentligen i min ruta kopplat till, man tänker bara på sig själv. När man är vuxen tänker man ju på alla runt omkring, och det är därför jag tänker på min 17-årstid som du ändå säger, Oskar, att det var ju också otroligt tufft för mina föräldrar. För att de har ju mer att stå i än lilla jag som bara tar dagen som det kommer. För det gör man när man är 8 år. Jag tänker ju inte på hur ser mitt liv ut om 5 år. Men det gör ju mamma och pappa. Men just med det andliga så tror jag inte... Eller jag vet inte. Det var ju inget vi pratade om där och då. Det är ju någonting jag faktiskt ska ta och prata med min mamma om. För... det här upptäckte jag ju mycket mer istället när jag var 17 år och förlorade min pappa i cancer. För han lever inte idag. Så han förlorade jag ju på 4,5 veckor när jag var 17 år. Och där fick jag mer det andliga och en koppling till andra sidan och ett helt annat perspektiv kring det ämnet du pratade om, Oskar. Mm.
Nej, jag tänker lite grann så, för jag kan tänka mig typ att det blir liksom att man är så maktlös som föräldrar så att man ibland blir så svårt att veta liksom hur man ska vända, och man hoppas på att det ska finnas någonting mer där ute som skulle kunna utföra ett mirakel för ens barn liksom. Så därför bara tänkte typ om du märkte typ att det kanske blev lite extra typ att men jag går till kyrkan nu på söndag helt plötsligt från ingenstans typ.
Ja, och sen märker man där att vara förälder till ett sjukt barn, det är också helt individuellt. Alltså, mamma till exempel, hon blev ju sjukskriven för att hon är ju van att ta hand om svårt sjuka barn. Hon vet ju nästan om den reality, att det kan gå bra men det kan också gå dåligt. Vissa av de vännerna jag hade på sjukhuset, till exempel Veronica, hon var lika gammal som mig. Hon kämpade med leukemi, mammas patient sen hon var bebis. Hon och jag åkte rullstolsrace i kulvertarna och vi träffades många gånger på sjukhuset, men hon blev bara 15 år gammal. Hon fick ingen andra chans. Så min mamma tror jag var lite mer realist. Hon vet att det här kan gå bra, men det kan också gå dåligt. Och nu måste vi bara lösa det här. Medan min pappa kunde inte hantera sjukdomsmiljön. Han kunde inte se mig i smärta. Han kunde inte vara med när jag varken tog blodprover eller åkte ner och skulle söva. Så han stod bara åt sidan och han kom med nallebjörnar och trisslotter och spelade och hade det roliga. Så att det är också någonting som jag tror, om det är föräldrar som lever med sjuka barn som lyssnar på det här, kan känna igen sig i. Att man har olika roller.
Det är nog ganska viktigt också, tror jag faktiskt. Jag hade nog varit den som inte hade klarat av någonting. Jag hade tyckt så himla jobbigt att se mina barn på något sätt liksom, och ont och så vidare.
Okej, hörni, gänget! Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror!
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Men man gör ju det, man tvingas väl mer eller mindre kanske gå igenom det på oavsett vad, så gör man ju det som förälder för att man vill ju finnas där som ett stöd oavsett om det är jobbigt eller inte som vuxen då.
Precis. Ja, och som förälder då, jag försöker också sätta mig in i hur det skulle upplevas om, eller hur jag skulle uppleva om mina barn skulle åka ut för något sånt där. Och det går ju inte att förstå, så det är klart att, och sen det mamma då som hade den här, hon levde ju med det i sitt jobb, att antingen går det bra eller så går det inte. Det finns inga halvdana tillfrisknande kanske på det viset. Så att hon var ju mer verklighetsorienterad där än din pappa. Och sen kan ju det också vara en grej att man har svårt att ta in det, så att man skjuter ifrån sig och att man kanske väljer att fokusera på de roliga bitarna då, att nu ska jag få mitt barn att må så gott som möjligt under den här tuffa perioden. Så att det är ju väldigt delat det här, verkligen.
Ja, det är väldigt, väldigt svårt.
Ja, men du sa det att din pappa gick bort i cancer. Och min mamma gick bort för några år sedan och nu är jag vuxen. Du var ju inte vuxen när det hände. Men tror du att din sjukdomshistoria på något vis har förändrat hur du hanterade det? Om du förstår vad jag menar. Just det här med att livet kan försvinna på ett ögonblick.
100%. Sen var det ju det att min relation till sjukhus var ju att man blir frisk. Att det kommer gå bra. Så att jag hade ju mentaliteten och inställningen på att det här löser dem. Det här kommer gå bra. Nu gick det ju inte bra och det gick ju väldigt fort. För min pappa var ju 49 år gammal. Helt fullt frisk. Inga problem. Över en natt kollapsade ihop och 4,5 vecka senare så var han borta. Så det här gick ju extremt, extremt fort. Och det var ju elakartad cancer med hjärntumörer som han gick bort. Och där fick jag ju en annan insikt och inblick i livet. Att vara 49 år gammal, där du är i mitten av livet, där du knappt har börjat också. Och kanske lever ett liv du älskar. Och så ska du bara slitas ifrån det. Och där var det ju mer koppling till att ja, men man hann inte säga adjö till ett kontor eller... Då var vi också 4 barn. Vi var en som var 4, vi var en som var 7. Jag var 17 och det var en som var 19. Så där var ju också någonting att se sin pappa i sån panik. Om ni tänker att pappa inte gillar att vara på sjukhus med mig. Och helt plötsligt så sitter vi 4 barn och tvingas vara med pappa. Där han går bort liksom. Mm. Och det var extremt jobbigt. Så att jag tycker ju att min sjukdomstid, hela allt det här känns som en piece of cake. Mm. Om jag tänker på hur det var att se pappa få slitas från livet. Det var nästan tuffare.
Det tror jag på grund av, som du sa förut, att man någonstans kämpar sig igenom det för att man är där själv, tror jag. Det är så svårt egentligen att se alla andra. Liksom. Man vet kanske att det kommer splittra väldigt mycket. Det kommer göra ont och det blir tufft på ett helt annorlunda sätt, tror jag, att förlora liksom, någon som har varit där och stött en i hela ens liv också. Så att det är fan bland de värsta grejerna jag kan tänka mig, att förlora liksom ett barn eller en förälder. Det är ju det är tungt, det är svårt. Och sen går tiden och det läker, men det blir ju en tomhet. Det blir ju, man tänker på mamma kanske, om de fortfarande var tillsammans. Att hur ska hon gå vidare? Och det blir tufft kanske om man har småbarn. Men din stora syster då, tänker jag då. För din stora syster. Det måste varit också jobbigt att uppleva det här 2 gånger kanske, under ganska kort tid egentligen.
Ja, och det är också någonting jag faktiskt vill lyfta, som jag har tänkt mycket mer nu när jag bryr mig väldigt mycket om barn och ungdomar. Och det här är ju även kopplat till föräldrar som har sjuka barn. Det är väldigt brett. Men om man går på att vara syskon till ett sjukt syskon, det är också extremt jobbigt och svårt. För att när ett barn blir sjukt så blir ju all fokus på det sjuka barnet. Och då blir det ju lätt att de andra syskonen eller syskon hamnar åt sidan. Och det var ju också någonting som var väldigt, som jag tänker i vuxen ålder, att jag fick ju mycket attention, jag fick ju mycket tid för att ja, jag behövde överleva. Men det är väldigt, väldigt viktigt att inte glömma de resterande syskonen. Och det var jättetufft för min syster. Det var också många gånger, hon var mer en instängd själv. Hon är väldigt medial, fast hon typ inte ens vet om det. Hon är riktigt spännande och det här är någonting, nu är hon 33. Och jag är jättenyfiken på att prata mer om just det här mediala med henne. Men hon stannade i växten, hon hade det jättejobbigt i skolan för kroppen får ju chock. För hon visste ju inte heller, ska min syster dö eller ska hon överleva? Och sen så är hon där mitt emellan. Så det är ju extremt, det är någonting som jag vill lyfta väldigt mycket, att man inte får glömma syskonen i sin här situation.
Har du pratat med henne om det? Hur hon upplevde den resan?
Inte så mycket faktiskt, för hon är motsatsen till mig. Och det är ju också någonting som har gjort att jag har fått väldigt bra utbildning kring det jag brinner för, att hjälpa andra, för att vi är så många syskon. Och alla vi har ju gått igenom alla de här processerna. En var 4, en var 7, jag var 17 och Sandra var äldre, kopplat till pappa då. Men om man kopplar till Sandra och min del så... Nej, jag har inte pratat så mycket om det faktiskt. Hon är mer en instängd själ.
Om vi tänker på din sjukdom nu idag då, för jag vet ju att du får ju liksom, du har ju fortfarande på något sätt, kan man kanske inte kan säga komplikationer, men du har ju fortfarande liksom en sond som du måste liksom koppla upp dig till varje natt. Och sen hur har det påverkat ditt liv att ha liksom någonting extra att du måste tänka på, mat, äta förmodligen fortfarande för kanske för två, för att du kanske inte har samma ämnesomsättning som alla andra, det kanske har betydligt bättre. Hur har det påverkat dig?
Om jag säger så här så minns jag inte hur det var innan, för att det här börjar ju tidigt. Så till exempel knappen, peggen som jag har i magen som ger mig extra näring, det är som en arm. Det är ju nästan en konstig tanke att tänka att någon skulle ta den ifrån mig. Men eftersom jag accepterade mig själv så tidig ålder och har lärt mig leva med det här, så är det inga konstigheter längre, utan det är som att borsta tänderna nästan.
Men vad har den för liksom funktion, eller vad är det den ska tillföra?
Ja, men det är en bra fråga. När de opererade mig, när tumören satt fast i alla organ, så satt den fast i tunntarmen och bukspottkörteln. Så att de fick ta bort 3 decimeter tunntarm och 2/3 av bukspottkörteln. Så det är därför jag har jättesvårt att ta upp näringen idag och behöver äta dubbelt så mycket. Så att jag äter dubbelt så mycket som är normal i min ålder, men jag är extremt smal och har jättesvårt att gå upp i vikt. Så att det är där problemet.
Men får fråga bara, hade man gjort det på alla vuxna människor egentligen då, så går man inte upp i vikt då? Eller är det så enkelt liksom? är det där man ska göra? Ska klippa tunntarmen typ? Så här, eller
vad? Klipp tunntarmen så löser du problemet. Nej, ja, kanske.
Jag vet inte. Jag funderade på det när jag läste om detta. Så tänkte jag så här, istället för att göra en bypass, man kanske bara ska klippa tunntarmen, tänkte jag.
Ja, men gud. Ja, jag har inte tänkt så långt faktiskt, men det stämmer nog.
Så men... kort tunntarm, tummen upp på den då kanske, om man vill äta mycket.
Lite tips. Nej, men gud.
Men när du äter vanligt då, äter du lika många mål eller måste du äta ännu mer mål än vanligt? Liksom, är det mellanmål och det är lunch och det är middag och det är kvällsmat och det är Ben & Jerry's och det är liksom godis?
Egentligen behöver jag äta ännu mer eftersom jag inte går upp i vikt. Jag har jättehög förbränning. Och jag vill ju helst sluta äta på nätterna för att mina organ ska få vila någon gång. För att jag förbrukar dem ju ännu mer och det är ju redan hokus pokus i den här magen. Men jag äter som en normal person på dagen idag. Och sen äter jag 1500 kalorier varje natt när jag sover. Och sen så ska jag försöka öka det. För jag är i en hälsoresa nu där jag vill bygga. Jag har jättehög benskörhet. Mina organ får kämpa extremt mycket. Jag har ingen aning om framtiden, när och hur, om jag kan bli gravid, hur den resan ser ut för att kunna ge näring tillräckligt till ett foster. Det är liksom en fortsatt resa i den här resan. Så att jag har inget svar på det. Jag brukar flörta lite med min professor till läkare på Karolinska. Att, ja, men är det dags att ta bort den här knappen? Det går väl. Nej. Så att de sa det väldigt tidigt i livet till mig att Sofia, knappen är här för att stanna. Den ska ingenstans, utan sker ett under så är det en bonus. Och då har jag liksom smält det, accepterat det och kört mitt livsrace.
Men jag tänkte lite grann som du sa, jag har inte ens tänkt någon tanke faktiskt med graviditet och så vidare. Men det kan ju vara så, även om du blir gravid, då kanske knappen måste ändå sitta kvar på den här svullna magen. Och det vet jag kanske inte heller hur du påverkar dig kanske. Jag vet inte, jag tänker lite grann, du var ju lite testkan innan då i Sverige. Så jag vet inte, är det väldigt, det här monster,
teratom.
Är detta väldigt vanligt, liksom en på en miljon eller är det en på 15 miljoner? Vad har man för statistik på det? Vad ser man?
Jag vet faktiskt inte, men någonting som är vanligt på vuxna kvinnor, det är ju att det kan växa tumörer på äggstockarna. Mm. Och den här tumören var ju en stor tumör som växte på min på bukspottkörteln och hela där. Så att jag vet faktiskt inte. Det hade varit otroligt intressant att få träffa någon som har haft lika. Jag har ju aldrig fått varit med om det. Sen är det ju mycket folk som har haft magtumörer och olika grejer. Och tumörer som kanske börjar vuxa i äldre ålder. Men det här har ju kommit ända sedan jag var i mammas mage.
Jag har hört din historia tidigare faktiskt. Det är från en gammal historia. Jag tror att det här utspelar sig säkert på 80-90 som hade haft likvärdig grej som du hade. Och sen har jag faktiskt bara inte tänkt mer på det förrän jag hörde detta nu. Och så fick jag liksom en flashback bara av det. Så att det...
Och vad spännande, var det i Sverige då?
Nej, det var utomlands. Jag tror att det var med i Sydamerika faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Eller om det var Indien, någon av de två länderna.
Ja, de brukar säga det som på outside, så ibland när man har sett att det är någon huvud som sitter ihop med ett huvud. Jag hade tur att det växte i magen i alla fall, så jag har ett dubbla huvuden här nu.
Det hade varit lite kul ändå, tycker jag.
En monsterkompis på axeln.
Det är ju faktiskt, om vi ska gå in på det andliga, så är det nu. Jag har väldigt mycket spirituella och andliga, fantastiskt coola människor runt omkring mig. Och det är också någonting kopplat att jag har extremt mycket energi och folk förstår inte vart energi kommer, eftersom jag behöver äta dubbelt så mycket etc. etc. Men de säger det att ja, men det kanske också är tumörens energi, för det är ju också en slags energi. Så den här kanske har liksom... det är ju väldigt spännande att börja tänka så, att det är ju ändå någonting som har varit i magen.
Ja. Men du, jag tänker, det är ingenting som du har kvar liksom i en burk liksom, det här.
Och jag har mitt syskon här bakom, mitt teratomsyskon. Nej, det är det här.
Jag tänker, ibland kan det vara så att man sparar, du vet, så här. Ja. Det här, så här var lilla stenen du hade, det är en urinblåsa, vi la den lite större, så tar man med sig den här. Tänkte, det kanske var likadant, där har du din teratom. Skulle inte ha med
den här. Oh my god, jag känner så här, om jag ska googla på teratom sen, så skulle du skulle inte kunna somna på natten om du hade en teratom i sovrummet. Men jag tror att de tog det till ett laboratorium för att liksom söka mer på den. Den finns nog någonstans kanske.
Ja, det är härligt, underbart. Men din historia, den slutar ju inte här. Du har ju varit med om en annan ganska upprivande sak, eller hur?
Tänker du på branden?
Ja.
Mm. Den kom också och knackade på dörren där. Jag var lite det här barnet i skolan som alltid knackade på dörren. Det var inte att jag var bråkigt barn, utan det handlade mer om att du, Sofia, nu är något som händer hemma igen. Och det, då var det att huset stod i lågor istället.
Hur gammal var du då?
Då var jag 16. Det var året innan pappa gick bort. Så jag hade precis fått tillbaka ett slott, familjehem, drömmen. Jag hade kämpat, vännerna hade hjälpt till, alla hade supportat. Kläder, leksaker till syskonen, byggt, hamrat, snickrat. Huset stod klart. Och 2 månader hann vi bo där innan pappa kollapsar då. Men om vi går tillbaka till husbranden, så förlorade vi allt i en husbrand, ja.
Usch. Hur har det här påverkat hela familjen, om man tänker liksom att leva i nuet?
Extremt mycket. Och jag märker att vid vårat middagsbord så pratar man om helt andra ämnen än om vi sitter med mina vänners familjer som har mamma, pappa, syskon, barn, traditionella, inga stora händelser. så sitter ju vi och har helt andra konversationer vid våra middagsbord. Vi pratar om värderingar, vi pratar om cancer, vi pratar om död, vi pratar om the reality som faktiskt händer varje dag. Även om mitt hus brann upp där vi förlorar allt, så finns det fattigdom på andra sidan jorden och det finns de som inte har saker. Och där skapade ju det här delen med vad är materiellt i vårt liv? Vad betyder de här materiella sakerna, speciellt idag när önskelisterna på de här barn och ungdomarna är senaste iPhone-en, etc, etc, etc. Om man går tillbaka till sjukdomstiden, nu blir det luddigt. Ja, men vad stod på mina vänner som gick bort önskelista? Jo, det var att bli fri från blodcancer, leukemi eller få nya lungor. Mm. Så att man har ju lärt sig otroligt mycket på de här 20 åren kopplat till de här olika ämnena. Men just husbranden lärde mig jättemycket om materiella saker, att vi ska vara lycklig naken.
Ja, ja, snacka om att få perspektiv på tillvaron. Verkligen. Men har du någon gång ställt dig frågan, Oskar var väl inne lite på det förut, att varför drabbar allt det här mig? För det kan ju vara, för vi har känt varandra lite grann, och du är ju en levnadsglad, sprallig, fantastisk tjej. Och många, i mitt huvud så tänker jag att många kan bli väldigt bittra utav det här. Alltså, man får gång på gång får man tuffa saker som drabbar en, upplever man. Men har du någon gång funderat på det? Varför kom det här till mig?
Tanken har slagit en när man känner att ibland kan livet vara skit. Jag tror att till den Sofia jag är idag är det otroligt mycket smärta, kamp, tårar, ilska, glädje. Alltså det är just med känslor. Och det är också någonting som jag tycker är viktigt, att man touchar sina känslor. Vi ska må bra, vi ska leva ett liv vi älskar, men det kommer hinder, det kommer motgångar. Och hur lär vi oss att ta oss igenom dem? Och även om den där tanken touchar mig, att varför mig, så är det som att ett andligt wake up senaste 2 åren, att ja, men jag kan ju hjälpa andra att leva lite mer som inte kanske drabbas av de här sakerna. Eller är redo inför att de här sakerna kommer ske. Det är det som jag brinner lite för, att jag vill inte höra fler stories att när jag drabbades av det där så kom wake up callet. Kan vi jobba det i förebyggande så har jag nått min livsdröm. Men när jag väl mötte de där tankarna, Fredrik, så var det också så här: hjälper den här tanken mig någonting? Vad ska jag få ut av den här tanken? Och då börjar ju envisheten, mentaliteten, värderingarna, och så var det bara tut och köra. Så jag har egentligen, jag har aldrig haft en psykolog i hela mitt liv. Jag har aldrig tagit hjälp av någon runt omkring, utan jag har gasat på och kört. Och nu brinner jag för att hjälpa ett samhälle där jag tycker att det är så mycket, man mår inte bra. Och det är så vanligt att må dåligt och att det är konstigt om någon mår bra. Då har vi ju gått i fel riktning, och nu känner jag att just det här med psykisk ohälsa, de här bitarna måste göra en turn over. Vi måste bygga ringar på vattnet av att lära oss att må bättre. Och då finns det, everyone has a story to tell. Jag är inte unik för 5 öre. Men jag har lärt mig dela min story för att leva ett liv. Jag idag älskar att leva. Jag hoppar upp ur sängen av glädje att jag andas. Har ben att gå med, en konstig mage som har hokus pokus, men den funkar. Och att jag har möjligheten att upptäcka den här världen, för en dag kommer jag också dö. Mm. Vad vill jag tänka tillbaka på? Den dagen jag ligger på dödsbädden, jag är 29 idag, hinner jag bli 30, hinner jag bli 40, hinner jag bli 50? Tänk om man får dra livets vinstlott och dö av ålderdom.
Ja, det är ju det. Det är ju verkligen så som du säger faktiskt. Det är lite så man tänker på dina stackars vänner som du hade på sjukhuset där, som inte fick faktiskt uppleva kanske ens sin 10-årsdag eller 15-årsdag. Så att livet är skört faktiskt, och det glömmer man oftast när man lever det här vanliga standardlivet som de flesta gör, och går upp på morgonen, går och jobbar. Tänk om man kunde bara få göra vad man ville och må bra av det istället, och verkligen se faktiskt sitt egna värde oftast. För det gör man, det glömmer man bort, och se sitt egna värde i samhället, och att man kanske kan må bättre än vad man faktiskt gör.
Mm.
Det är ju så, Fredrik, att Nu är det ju så att du har ju haft lite problem med dina fötter, stackare.
Nej,
och,
ja.
Och det är ju faktiskt någonting som är inte alltid så trevligt när man inte kan gå, liksom när man är runt 47. Så att det är ju faktiskt så att problemen dyker upp kanske förr eller senare, och man behöver nästan leva riktigt innan alla de här problemen dyker upp.
Ja, men precis så är det. Och sen är det lite som Sofia säger där också, att man har ju ett val. Faktiskt har man det. Antingen så kan man bli den här bittra, sura gubben som gnäller och tycker att allting är piss. Eller så kan man acceptera och göra det bästa av det. Och det som vi pratade lite om tidigare, att vi bor i Norden, i Skandinavien. Vi har det väldigt, väldigt bra, och man får inte glömma bort den här tacksamheten för det man faktiskt har. Jag kan fortfarande gå även fast jag har ont. Alltså, det gäller att hitta värdet i det man faktiskt har och fokusera på det och vad man kan göra åt det. Och det är ju Sofia ett praktexemplar på hur man ska göra.
Så att det... Jag vill också komma på en lösning för dig, Fredrik. Du kan ju verkligen bara ta och köpa en sån här elskoter igen och åka runt liksom i lägenheten det så här, och bara åka från rum till rum igen. Alltså. Gud,
vad klockrent.
Eller hur? Och fixa en stol till elskoten också, så är det ju klockrent, så här slipper jag stå på den. Det är ju grymt.
Faktiskt. Men jag tänker lite grann så att du har ju kanske ett förhållande idag också. Har du det, Sofia?
Ja, det har jag. Sedan 10 år. Jag träffade... Det är ett andligt grej. Han kom in i mitt liv efter jag begravde min pappa.
Okej. Okay. Mm-hmm. Det var intressant. Men känner du någonstans... Har det hållit dig tillbaka lite i kärlekslivet med din monster, tänkte jag säga. Men...
Har monstret skrämt bort många män i ditt liv?
Ja, men du förstår vad jag menar. Har det varit liksom så här att du har haft liksom tankar typ att det kanske blir svårt att berätta det här? Eller, hur har du sett på det?
Den vanligaste frågan jag får, om man tänker via sociala medier och sånt dagligen, det är om jag har blivit mobbad. Och där är ju också någonting, jag går faktiskt till min mamma flera gånger och bara, men mamma, blev inte jag mobbad när jag var liten, 8? Jag tror inte det var någon som vågar mobba dig. För att ända upp till 9:e klass så gick jag alltså, tänk er, en liten Sofia, 7:an, 8:an, 9:an, med en blå, marinblå ryggsäck på ryggen, med en liten orange sol, med en slang som går ut, det är en virva slangen runt mina armar, och där springer jag omkring i korridorerna. This is me. För att jag kan inte ändra på den jag är, och det är någonting jag vill sända ut. Att vad ska folk säga? Och där handlar det också om att jag har aldrig döljt någonting för det är verkligen this is me. Take me or leave me. Det finns folk som vill vara med mig. Welcome to join. Om inte, welcome to leave. Ja, det är det. Vi är en värld med mycket, mycket människor. Och någonting som jag är väldigt tacksam över, det är att jag har haft fantastiska vänner. Jag har haft ett fantastiskt förhållande i 10 år. Vi träffades faktiskt också i Grekland, där man går i bikini på en studentresa, hör och häpna. Och då blir det ju också det här att då är man så naken man egentligen kan vara på en strand i bikini.
Var det en nudiststrand också?
En nudiststrand.
Det var så andligt var det. Alltså, naken.
Nej, men jag vill ändå säga det, att jag har inte låtit det drabbat mig, och det är väl där jag också byggt min självsäkerhet och min styrka inifrån, att jag, ingen ska få mig att förminska mig själv utifrån min sjukdomsperiod eller så som jag ser ut idag. Och det vill jag sända ut till alla som lever med dålig självkänsla, oavsett om man tycker att man har stora öron, är för smal, är för stor, eller lever med stomi, eller kanske diabetes, eller funktionsnedsättningar. Man är bra som man är.
Det här är ju så intressant, och jag tycker att du är så stark, och jag hoppas verkligen att det... Att man finner liksom styrka i det du säger, och om man har varit i någon liknande situation. Även om det är liksom en pappa eller om det är en egen liksom upplevelse som du har gått igenom. Jag tänker lite grann så att dina föreläsningar och så vidare, gör du dem? Är det så att du bokas upp eller gör du i skolor eller sjukhus eller vad, hur funkar det?
Min största dröm, men det är ju att vara de här clownerna på sjukhuset som förgyller de som är på sjukhusets vardag. De förgyller min tid på sjukhuset. Så att min största dröm i livet, det är att få vara en clown på sjukhus. Men mitt mål med föreläsningarna, det är ju att jag vill ut där barnen är. Jag tycker att barn och ungdomar, det är vår framtid. Och om vi jobbar förebyggande så är mitt mål att komma ut i skolor, föreläsa där. Så jag vill ju nå ut till både föräldrar, lärare, rektorer, men även barnen själv. Och jag jobbar ju varje dag med barnen via TikTok och mina 70 000 knappkompisar som vi kallar oss. Så att jag hänger ju med dem varje dag, supportar dem varje dag via telefonen. Och där ser jag det här stora behovet. Och vart spenderar barnen mest tid? Det är via telefonen eller i skolan. Så därför vill jag ut i skolorna för att kunna vara en mentor, en kompis, en syster, det de behöver i sitt liv för att bygga sin inre styrka, för att ha de bästa förutsättningarna att ta sig igenom hinder när de kommer, men också leva sitt liv fullt ut.
Mm.
Jättefint.
Ja. Men om man vill följa dig då, Sofia, vart hittar man dig någonstans då?
Man hittar mig på flera olika kanaler, men mest hittar man mig på TikTok. Som är Sofia_mindset. Där hittar man mig dagligen. Där får man reda på hela min sjukdomshistoria om man vill läsa eller höra mer. Man får ta del av pappas resa, husbranden, även min vardag som jag lever idag, som är min dröm. Man hittar mig även på Instagram som är Sofia Handen. Det låter lite roligt för att det heter Händén i efternamn, men Sofia Handen. Men jag skulle rekommendera att bli en del av knappfamiljen på TikTok på Sofia_mindset. Vi har så jäkla kul.
Så jävla bra. Och grejen är typ så här, det som jag tänker också är väldigt bra att ha med sig är ju att faktiskt att det kan vara så att jag ser i mitt huvud att det kan vara boksläpp i framtiden alltså på det här, känns det som.
Absolut.
Spännande.
Och Fredrik, ja. Och nu är det så att det är ju dags att avrunda. Avsnitten går väldigt fort och nu är det ju också så att vi behöver ju också all stöttning vi kan få egentligen på alla sätt. Och är det så att man inte kan stötta ekonomiskt, och det är ju självklart, det är inte alla som kan det i den här inflationen som pågår i Sverige. Men däremot kan vi stötta på många andra sätt. Man kan faktiskt gå in på podcaster och ge 5 stjärnor eller kommentera att det vi gör är bra. Och för er som vill skriva att det inte är bra, de kan vi faktiskt ta och skriva på DM.
Ja, de kan skriva på DM, ja. Så får vi lite tips på vad vi behöver rycka upp i sådana fall.
Ja.
Absolut. Men det är som Oskar säger, att vi finns ju på Instagram, Oskar och Fredrik. Vi har en Patreon där vi också heter Oskar och Fredrik. Vi finns på Facebook som Oskar och Fredrik, tro det eller ej.
Och vi har en ny hemsida som ska egentligen ha lanserats mer eller mindre. Men det är lite små detaljer inne som kanske behöver ändras. Men
absolut,
Oskar och Fredrik är med. Och där finns det faktiskt också någonting som är lite roligt och nytt. Och det kommer vara lite, jag kan inte kalla det bloggande, men det kommer vara lite så här roliga ämnen kanske som man kan läsa om.
Absolut, det har vi. Och skulle det vara så att någon skulle vilja blogga för oss, så har man den möjligheten om man har något intressant och som man vill delge med världen.
Ja, det tycker jag faktiskt var en bra idé. Så vill man in och göra det, så får man självklart kontakta oss, och vi är bara tacksamma för folk som vill faktiskt sprida sitt positiva budskap. Så att jag vill tacka även dig, Sofia, för att du tog dig tiden i det här fantastiska Marbella-vädret och svettas ihjäl i det här avsnittet.
Tusen tack, det har varit en ära.
Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från 3 företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till 3 företag.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.